I våras hörde ni TV-mannen Torsten Olander här i Insyn i premiäravsnittet av Röster vi minns, som på grund av covid-19 fick läggas på is. De flesta minnesvärda röster är i riskgrupp. När jag träffade Torsten spelade du även in en reserapport från Svalbard, en riktig far och son expedition.
Ja, jag var på Svalbard i september i fjol. Och vi var där 48 timmar, min son och jag. Och då kan man ju liksom fundera på varför åker man iväg till Svalbard och bara för 48 timmar. Lite förhistoria, därför att när min far gick i pension, han var passionerad jägare och fiskare, men hade aldrig fiskat i fjällen. Så att när han blev pensionär så tog jag upp honom hit och vi åkte ut till fjällen och låg ute några dygn och fiskade. Och där upprepade vi året därpå. Fisket gick bra, men det var inte det som var huvudsaken, utan huvudsaken var att få vara tillsammans, bara vi två, helt isolerade under 2-3 dygn alltså. Och jag har ofta tänkt på det där att när Jonas blir äldre så ska jag verkligen se till att vi kan göra en sån där resa. Bara han och jag. Inte så mycket för själva resan utan framförallt för att få tillfälle att umgås. Bara han och jag. Och prata om saker som vi kanske aldrig har hunnit prata om. Småbarnsförälder som han är och gammal som jag är. Så vi gjorde det alltså. Och att vi valde Svalbard, det var bara... Det lät skojigt och intressant att komma till Svalbard. Man åker inte till Svalbard utan vidare. Men jag var ju nyfiken på Svalbard och det var han också att vi åkte. Vi ångrar inte ett ögonblick. Det var en fantastisk upplevelse. Både att få vara tillsammans med Jonas på det här sättet. Men också att få uppleva Svalbard. För det var någonting helt nytt och någonting helt unikt.
Vad gjorde ni där då?
Ja, vi åkte, det blev ju uppsatt så här, vi kom fram i en eftermiddag och så hade vi en hel dag på oss. Och sen så åkte vi den tredje dagen på eftermiddagen. Men den här hela dagen, då åkte vi med en sån här snabbgående liten båt. Vi var bara 10 stycken på båten. Så åkte vi ut och besökte ett ödesamhälle som heter Pyramiden. Och det var alltså ett gruvsamhälle som ryssarna byggde upp och gjorde till en mönsteranläggning med gräsmattor. Man tog upp jord och fröer från Ungern för att göra den här gräsmattan. Och det var dödsstraff på att beträda den. Den skulle alltså ligga där. Man hade konsertlokal, man hade sporthall och så vidare och så vidare. Och nu är den alltså helt öde. Men ryssarna vill inte släppa det här. Man vill finnas kvar på Svalbard. Så därför bedriver man en liten hotellverksamhet där. Som naturligtvis har inga som helst möjligheter att gå runt. Utan den kostar säkert ett antal rubel varje år. Men man tycker att det är värt det. Och det är mycket intressant där. Det här klimatet är ju speciellt och det gör att de här träbyggnaderna, de klarar sig i princip utan underhåll. De står på samma sätt som de stod på när de byggdes någon gång på 70-80-talet. Man har inte gjort någonting åt dem. Och sen var vi då vi såg på avstånd en byggnad, ett hus som kallas för Svenskhuset, som en upptäcktsresande Nordenskjöld en gång i tiden lät bygga. Och en gång när han var på en expedition på norra delen av Svalbard, så var det ett norskt sälfångarfartyg som hade fastnat i isen. Och hela besättningen, 35 man, blev kvar där. Och de sökte då skydd hos Nordenskjöld som hade en planerad övervintring med ett team där. Men insåg ju snabbt att här kommer inte maten att räcka för oss alla. Och därför så var det 17 stycken, de som var ogifta, 17 stycken, de fick då bege sig iväg till det här huset som Nordenskiöld ju hade byggt några år tidigare. Och han visste att där fanns det proviant och allting som skulle räcka en hel vinter för de här 17. De begav sig iväg, kom dit. Och när undsättningsexpeditionen några månader senare och ett halvår senare kom dit, så är alla 17 döda. Och man förstod inte från början vad det berodde på. Utan det är bara några år sedan som man lyckades komma underfund om. Det berodde på att man istället för att tömma konserverna och värma innehållet i kastruller, så hade man ställt konservburkarna direkt på plattan, eller vad det nu var, alltså på spisen. Och då hade lödningen gått upp. De var helt enkelt blyförgiftade. 17 stycken dog på det sättet. Så det var en resa med blandning av både väldigt positiva upplevelser och en del upplevelser, en del nyheter som man inte hade en aning om, och som lite dystra naturligtvis.
Fick ni till de här spännande samtalen, du och din son, då?
Det gjorde vi, jo då, absolut. Men det fanns en stor skillnad jämfört med de turer som min far och jag gjorde och den här turen som vi gjorde. Och det är den där mobiltelefonen. För både Jonas och jag har ju en mobiltelefon, och det är klart att det blir lite tid med den också. Ja, dels ville vi ju avrapportera till de här hemma vad jag hade varit med om, och det var ju legitimt. Men det är klart, man, det kunde bli lite onödigt tid, framförallt kanske Jonas. Men vi hann prata väldigt mycket, och det blev precis så som jag hade räknat med.
Och du tog många fina foton där, Jonas, också, som ni la ut på Facebook. Ja, så man det. Kunde hänga med på er tur.
Jo. Jag brukar nästan alltid göra så när jag är ute på något spännande. Eller spännande, bara jag åker till Tärnaby och håller föredrag, så brukar jag rapportera. Jag kallar det för resarapporter. Kort, bara några rader varje dag. Liksom, så. Och det verkar vara uppskattat, för det är många som noterar och tycker att det är roligt.
Såg ni några isbjörnar då?
Nej, vi såg bara den uppstoppade, den stora uppstoppade isbjörnen på flygplatsen.